en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ni frågar, vi svarar. Ett så stenåldersenkelt men också briljant koncept som vi älskar att återkomma till. Idag kan man vara för gammal för att bli minister. Varför tillåter vi politiska vildar? Hur ska Centerpartiet överleva utan polare? Och behöver Ulf Kristersson verkligen en vadpall på Harpsund när det finns svenskar som går på knäna? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Äntligen, det har blivit dags för ett frågeavsnitt. Klang och jubel. My Råvedder är här, Lena Melin är här och henne ska vi uppmärksamma lite extra sist i programmet. Men först är det dags för veckans kontrollfråga. Är vi med i NATO?
Nej. Ja. Men vi kommer att vara snart.
Nu är det, det närmaste vi har varit.
Ja, men jag säger det. Eller som jag har sagt förut, första mars plus minus en vecka. Men nu har ju minusveckan snart tagit slut, så då blir det plus en plusvecka.
Det hade kunnat vara 100% för Lena ju, om inte Ungern hade hållit på igen. Då hade Lena fått exakt rätt.
Ja, men när ambassadören i Washington liksom ställde in sitt parti som han skulle ha där på residenset, så förstår man ju att okej, det tar några dagar till.
Visst känns det som att ungen passar på att giddra lite extra bara för att de kan så här i elfte timmen. Oj, vi slävade bort en penna. Oj, han som ska skriva på kan inte skriva på just idag. Är det inte någon slags konstigt maktutövande bara så här?
Men ingen kan klaga på dem nu heller, för att nu har de ju gjort nästan det de skulle, så att det är så här, men nu tar det bara lite tid, ni var klagar ni för.
Just det.
Men man kan, om man ska vara snäll, så kan man ju ändå tolka det lite som att de har en del annat att stå i. Talmannen måste se till att det blir en ny president helt enkelt. Och sen,
ja. Å andra sidan, en kråka på ett papper.
Ja, men det kanske många kråkor på pappa, inte vet jag. Jag har försökt vara snäll.
Ja, ja. Bra.
Det är inte min bästa sida.
Men en bra grej med att vi snart är med i NATO då, Lena?
Ja, det bästa är ju att den här processen verkligen är slut och att Sverige kan börja ingå i NATOs försvarsplanering på allvar. Det är ju det som är det bästa. Och det är nästan lika bra, eller minst lika bra ska jag nog säga, är ju att vi nu upphör att vara den enda vita fläcken runt Östersjön. Alltså det enda landet förutom just själva Ryssland som inte är med i NATO. Det är ingen avundsvärd position. Och det är ju med anledning av det som vi faktiskt sökte medlemskap i NATO när vi fick klart för oss att Finland skulle göra det.
Vad finns det för dåliga grejer då? Nu är vi ju nästan med, så det är ju tråkigt att dra upp dem också. Men My, vad finns det för nackdelar?
Nej, men det skulle väl kanske vara att den här processen ändå gick väldigt snabbt och att det kanske kommer att hänga kvar lite.
Vi som har pratat om att det går så långsamt, nu säger att det går för snabbt.
Nej, men processen som handlade om att partierna svängde och att man gjorde det väldigt snabbt och på väldigt liten, är det en femöring? Vad säger man efter den? Två kronor? Vad har vi för mynt? Jag vet inte.
Inte heller.
Nej, men och att det kanske hänger kvar en del, att det liksom inte riktigt han har den förankringen, men jag tror att annars vet jag inte. Det får vi väl se. Man får väl blicka framåt, inte bakåt.
En bra sak är också att vi får ytterligare tyngd i EU, därför att där är det grundarland, euroland, NATO-land, stort land. Det är det som räknas. Och Sverige är ju ingenting av det där. Förrän vi blir med i NATO, då är vi i alla fall ett NATO-land.
Hörrni, vi inleder frågedelen av det här avsnittet med en som kommer från yours truly, alltså jag. Det är ju ganska tuffa tider för väldigt många. Många som kämpar med räntor och matpriser och höjningar och lån. Och samtidigt så avslöjar Aftonbladet att Ulf Kristersson bygger ett nytt gym ute på Harpsund för 487 000 kronor. Det här ska ju läggas till kostnaden på ungefär lika mycket som spenderats på Sagerska efter att vår nya statsminister tillträtt. Hur reagerar ni på det?
Jag tänkte så här. Harpsund ligger i vacker Sörmlands natur. Det finns många fina stegar stigar och grusvägar. Varför inte ta en språngmarsch på dem istället? Det är helt gratis. Och vi vet ju sedan tidigare att bastun där är ombyggd och jättefin. Mm. Så då kan man få en liten fint bastubad efteråt utan att lägga ner en enda krona till.
För det var väldigt avancerade grejer. Det var löpband som var karbonstrimmade eller någonting. Det var vadpallar. Det var spegelväggar my.
Vi kan väl säga att det är ett fullt utrustat gym.
Ett Hollywoodgym. Är det att ta i? Är det att vinkla upp?
Men jag pratade med en gymkunnig igår som påstod att det var ett proffsgym.
Och då undrar jag, är det det som vi ska lägga våra pengar på här i världen?
Nej, men det är klart inte. Jag spring på en stig där utanför.
Vad skickar du för signaler, My?
Får vi säga att det är ju regeringskansliet, va, som säger att det är de som har beslutat det. Det är alltså inte i samröre med den politiska ledningen.
Mm, vilket innebär?
Ja, men att de kanske har önskat någonting. Men att det är ändå inte Ulf Kristersson som har beslutat själv om att han ska få ett gym. Men det är klart att önskan har kommit från de som residerar på Harpsund just nu.
Det kanske är viktigt att våra politiska ledare är i bra form. Ska vi tolka det så? Det är viktigt att vi håller oss pigga och är goda förebilder för medborgarna.
Men då kan jag komma med ett litet avslöjande. I regeringskansliets gym för personalen har stängt. Så de behöver inte hålla sig i form.
Har det stängt för att?
Av säkerhetsskäl.
Jaha, varför får man inte träna där då? Vad är det som är så farligt med det?
Så långt sträcker sig inte mina informationer.
Intressant, för jag... ett avslöjande alltså.
Mm. Mm.
Det har varit upprorstämning för att de ska stänga gymmet. Det är väldigt praktiskt att ha ett gym på sin arbetsplats.
Ja, det är klart det.
När man jobbar mycket.
Måste man ha ett för 487 000 kronor? Den frågan kvarstår. Nu ska vi gå över till våra lyssnares frågebatteri. Vi börjar med Gro som har följande fråga. Hej, jag såg på 30 minuter när Romina Pourmokhtari var med. Hon är bra på att prata, men samtalet väckte fler frågor än vad det gav svar, tyckte jag. Hur tror ni att man historiskt kommer att se tillbaka på henne som klimat- och miljöminister?
Jag tror att hon kommer att tyvärr malas ner. Om hon inte har en oerhört stark självkänsla som måste i så fall överglänsa det mesta i den vägen, så kommer hon tycka att den här tiden varit jättejobbig. Och jag tror att det är väldigt dumt att utse statsråd som är så unga som hon. Därför att det är, har vid åtskilliga tillfällen visat sig vara mindre bra.
Har du fler exempel?
Ja, Britta Leijon som var demokratiminister, hon hade också suddiga arbetsuppgifter, vilket inte gjorde saken bättre. Och till exempel Gabriel Wikström som faktiskt lämnade politiken efter en ganska kort tid som sjukvårdsansvarig i regeringen.
Men om vi pratar om virke och självkänsla så tycker jag det verkar som att Pourmokhtari har massvis av den varan. Jag har sällan sett någon som verkar vara så... vad ska man säga, inte låta sig påverkas av att det sitter en tuff intervjuare mitt emot. Hon rör ju inte en min.
Ja, hon är väldigt mediatränad. Men jag tror om man tittar på det, om man utifrån den här frågan så här, kommer hon och historiskt kommer man se tillbaka på henne, då tror jag man inte kommer att göra det. Det här är ju den sortens av ministrar som inte går till historien när man är så otroligt mediatränad, där man liksom undviker alla frågor. Hon gör någonting som går emot sin egen övertygelse. Sådana ministrar går ju inte heller till historien, vet, när man inte brinner för sitt ämne. Och sen så, om man ska titta på historien om vem som skulle kunna gå till historien, då är det väl kanske den klimat- och miljöminister som kommer sen som vänder trenden som den här regeringen nu har satt, som är att öka utsläppen och gör det svårare att nå målen framåt.
Men du säger att hon inte brinner för sin sak. Är det inte precis det hon gör?
Men hon brinner ju för en sak som hon nu inte genomför. Alltså hon har ju brunnit för klimatfrågorna men inte att öka utsläppen. Det tror inte någon klimatminister kanske gör. Hon brinner för kärnkraft, absolut. Men det är ju inte hennes bord. Så att jag tror att...
Men hon verkar så stensäker.
Ja, det tror jag att man måste vara. Men frågan är så här, hur går man till historien? Inte att man är stensäker på någonting som kanske sen inte visar sig vara så bra, utan att man verkligen brinner för sin fråga och driver den på ett mer engagerat sätt.
Men hon kan ju komma och gå till historien på ett väldigt negativt sätt för att hon krumbuktar sig. Förut var hon för sänkta koldioxidutsläpp när hon för ökade koldioxidutsläpp för att sen i någon oviss framtid kunna sänka dem. Alltså det är ju ganska, det är ett svårsålt budskap kan man ju säga. Men, och jag tror att hon kommer i så fall, om hon går till historien, så kommer hon gå till historien som en jättedålig politiker.
Du nämnde ju åldern, Lena, och det tycker jag är lite intressant. Är det inte lite åldersdiskriminering att säga att man är för ung när man är 26?
Jo, det kanske är, men jag pekar bara på historien. Det går sällan bra för sådana unga personer som blir statsråd. Det är för svårt. Deras hjärnor har knappt blivit färdigutvecklade.
Oj, oj, oj. Finns det någon övre gräns för ministrar då, Lena?
Det borde det säkert göra. Jag tycker att nu kan jag, vi har inte så gamla statsråd i Sverige, men jag tycker att Joe Biden verkar närma sig den punkten med ganska snabb takt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej! På sistone har det stått mycket i tidningarna om politiska vildar och det har fått mig att undra över varför det är tillåtet. I teorin skulle ju hälften av alla partiledamöter kunna hoppa av och då skulle inte partiet vara representerat i riksdagen längre. Jag tror att Sverige är ganska ovanliga med att parlamentets ledamöter kan rösta enligt sin egen snarare än partiets åsikt. Så vad är det som gör att systemet ser ut så här? Tack för en bra och intressant podd, säger Selma.
Ja, men systemets grund, det är ju oberoende och då gäller det ju också från partiet. Man ska inte kunna tvinga en riksdagsledamot att rösta mot sin övertygelse, och då var jag tvungen att djupdyka lite i historien kring det här. Och då är det ju, kan man hitta bakgrund till det här, ett domstolsbeslut under frihetstiden, alltså under 1700-talet, när man försökte tvinga en riksdagsledamot att rösta emot sin övertygelse om vem som skulle bli tronföljare. Och då tog man det till domstol och då beslutades det att ett parti kan aldrig tvinga en riksdagsledamot att rösta på ett visst sätt. De är oberoende från sitt parti. Samtidigt så är det ju så i Sveriges riksdag att partipiskan är ganska hård. Och det visar ju att vi inte har så många vildar ändå. Jag vet att den här personen tycker är olika, men om man jämför med andra länder som till exempel Danmark, där det finns ett mycket mer vitalt vildesystem, kan man kanske beskriva
det som. De har många fler än vad vi
har. De har många, många, många fler. Så visar det ju att vår partipiska här ändå är ganska stark.
Och visst är det så att Socialdemokraterna har någon slags kandidatförsäkran där man ska i princip intyga att man kommer att vara socialdemokrat även om man blir vilde?
Absolut, och det har ju många andra partier också. Så att det man ställer sig att säga upp på att gå i flock om man kandiderar till riksdagen i många partier.
Kommer El Hadj att följa sin kandidatförsäkran?
Nej, det tror jag inte. Och han har ju all rätt att skita i den. Därför att alla riksdagsledamöter är invalda på ett personligt mandat. Och oavsett om vilken lista de har stått på, så är det ett mandat personligt. Och jag tycker att det är en väldigt bra ordning. Därför att annars så skulle ju ingen våga sticka upp mot partilinjen.
Men vad skulle hända då om, låt säga, vi tar ett parti som är lite splittrat som Liberalerna, där hälften bryter sig ut och blir vildar och börjar rösta på ett annat sätt, till exempel mot Sverigedemokraterna?
Ja, men det skulle bli lite av hur vi hade det i riksdagen förra mandatperioden, att det finns någon slags hoppande majoritet för olika frågor. Utskotten blir mycket viktigare att göra upp i, och sen så när det kommer till kammaren så har man liksom fått bilda enskilda majoriteter kring olika frågor. Jag vill bara lägga in att det var roligt att vi fick den här frågan för att Sveriges Radios Danmarks Kåre Samuel Larsson hade ju en krönika i P1 om det här med vildesystemet. Du nickar.
Jag hörde Danmark. Den också.
Det var roligt. Det handlar ju om vildesystemet i Danmark jämfört med Sverige. Och han hade ju lite siffror. Och då var det ju att Sverige har haft 5 vildar de senaste åren, medan Danmark haft 28 vildar.
Oj, oj, oj.
Som jämförelse.
Väldigt danskt.
Ja, väldigt danskt. Nej, men det blir ju att det blir en helt annan sätt att göra upp om politiken än om man hade haft en partipiskan.
Nu kommer en fråga om SVT-programmet Uppdrag granskning som nyligen hade ett reportage om statsministerns USA-resor. Frågan kommer här. Hej, jag såg på Uppdrag granskningsreportage om statsministerns flyg till USA. Jag är ungefär lika imponerad som Lena av statsministerns poserande i regeringens flyg. Men är inte reportaget helt vrickat? Är det inte rimligt att statsministern kan ha med sin hustru till ett land som USA där family first är så viktigt? Är problemet att de inte gav henne ett formellt uppdrag? Ett hotellrum kostar ju sällan extra för att man sover två i det. Jag och många med mig som reser i jobbet har flera gånger haft med partner eller vänner eftersom det inte kostar något extra. Om statsministern ska betala 25% privat så sparar ju skattebetalarna pengar på det. Är det verkligen meningen? Och slutligen, vad kostnaden är per flygtimme måste ju vara helt irrelevant när kostnaden huvudsakligen kvarstår om planet står kvar på plattan. Låt mig få höra experterna granska den granskande journalistiken. Tack för en superbra podd, säger Oscar.
Alltså jag håller ju med om att det här kanske var lite uppförstorat. Det är så att i somras följde Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed med på två resor med honom. En ena var till USA, ett möte med Joe Biden, och det andra var till Finland. Och under de här resorna så hade Birgitta, det var så kallade arbetsresor, så Birgitta Ed hade inga officiella funktioner. Då ska hon betala biljetten själv. Och biljetten uppräknas då till någonting som är en normal fullprisbiljett på flyget och 25% av hotellrummet. Detta belöpte till sammanlagt 16 000 kronor vad jag förstår enligt uppdraggranskning. Och Ulf Kristersson hade i sina interna procedurer, vad de nu gör, lämna in reseräkningar eller vad de gör för någonting, gjort vad han skulle. Men däremot så hade inte tjänstemännen gjort det. Så att när det här uppmärksammades av uppdraggranskning så enligt den ansvarige chefstjänstemannen så drogs det 16 000 kronor från Ulf Kristerssons konto. Och eftersom han inte verkar ha velat lura statskassan på 16 000 kronor så tycker jag att det här är ett storm i ett vattenglas.
Håller du med mig?
Mm. Det är en storm. Eftersom han hade gjort vad han skulle. Men jag måste ju ha lite dålig bad news till Oscar här. Det är ju faktiskt en skattesmitning. Att inte registrera att man har med en partner eller vänner på jobbresa.
Ajajaj.
Det här är ju skatteregler som det handlar om. Och det är väl därför också man tycker att det blir extra viktigt att en statsminister håller sig till det. Och det är så att om du åker på en jobbresa, om du tar med en partner eller vän, vem du än är, så räknas det som en förmån och ska förmånsbeskattas enligt detta.
Så alla borde läsa på sina skatteregler. Kanske ringa till skattemyndigheten en gång extra innan man drar iväg.
Ja, men det finns säkert olika dealer i olika företag. Men regeln är så att man ska förmånsbeskattas om man tar med en partner eller en vän eller någonting på en jobbresa som är betalt av ditt företag.
Men visst uppskattar man ändå att det finns journalistik där vi får veta såna här saker. Att vi liksom kan lyfta vad händer med kvitton, vad händer med skatteinbetalningar. Är inte det väldigt, väldigt viktigt?
Jo, rent principiellt är det naturligtvis bra.
Du tycker bara att det skulle vara lite mer kött?
Ja, så man får ju ändå skilja agnarna från vetet. Och jag tycker inte att det här var någon jättestor sak eftersom Ulf Kristersson uppenbarligen har gjort det som åligger honom. Och då får man ju ge sig på regeringskansliets tjänstemän istället och fråga sig varför sköter inte de sig lika bra som statsministern i det här fallet.
Och är det så att man är osäker kan man ringa 0771 567 567 för det råkar jag veta är Skattemyndighetens telefonnummer. Hej! Centerpartiet är numera en egen liten satellit som verkar fara runt i rymden helt utan sällskap. Hur ska de överleva utan kompisar? Frågar Eva.
Jag tror, Eva, att den frågan ställer sig Centerpartiet självt varje dag.
Varje dag, varje timme, varje möte. Men vad är svaret då? Hur ska de överleva utan kompisar?
Men alltså överleva kommer de ju göra, men hur de kommer må, överleva och må bra, det är ju inte samma sak.
Det handlar om mental hälsa nu.
Det handlar om mental hälsa och det är ju inte en härlig plats att vara på när man har så lite inflytande som Centerpartiet har just nu. Lite inflytande, syns väldigt lite, kämpa för att göra sig relevanta, det är en väldigt jobbig situation för ett parti.
Lena? Hur ska de överleva? Vad ska de göra?
Jag tror tyvärr att de måste byta partiledare.
Okej, men kommer de få fler kompisar för att de byter partiledare?
Nej, men det första är ju att tränga sig fram, liksom boxa sig fram i ledet och göra sig känd.
Synas, höras.
Ja, därför att nu är det säkert många som glömmer bort att Centerpartiet överhuvudtaget finns, skulle jag tro. Och det är ändå ett synd för ett parti, så att det måste åtgärdas först och sen får man ta de här strategiska övervägandena om kompisar.
Nu är det ju några år kvar till nästa val, men borde man inte skaffa ett litet kompisgäng inför nästa val redan nu?
Jag är säker på att Magdalena Andersson, som är den som i så fall ordnar det här kompisgänget, hon funderar på vad hon ska göra på den kanten.
Det kan bli ett pyjamasparty.
Det kan det bli. Det kan också bli ett party utan gröna pyjamasar.
Nej, men det är ju också så här att det är ju mer prekärt när man är helt beroende av ett annat parti som de är av Socialdemokraterna. Det är ju alla de här små partierna på vänstersidan, eller vad man ska kalla det om man inkluderar Centerpartiet. Just för att det är de som bestämmer och håller taktpinnen, och de kommer ju hålla de andra partierna ifrån sig så länge det bara går, och liksom köra sitt individuella spel här ett tag. Och egentligen så borde det ju vara bra för alla partierna, men just nu är det inte bra för Centerpartiet.
Micke har en fråga lite på samma tema. Vad tror ni är orsaken till att högersidan måste envisas med att skapa allianser? Oppositionen går ju fram var och en för sig inför ett val, men jag får känslan av att så är det inte riktigt med regeringen. Först alliansen och nu Tidö.
Ja, men jag håller inte riktigt med. Det var många frågor här, men jag håller inte riktigt med. Alltså, alla partier har ju gått fram i koalitioner vid något tillfälle. Och alla har gått ensamma till val. De borgerliga gick ju ensamma till valet den dag 2022, även om det fanns en förhoppning och de försökte bygga någon slags grund för det här tidavtalet, så gick man ändå individuellt till val, förutom kanske M och KD.
Så att det... Men om vi går tillbaka till badtunnan och alliansen då, och
jo,
fina,
men då,
logotyper.
Men det var ju en tid där det här var det enda sättet egentligen att bryta den socialdemokratiska regeringsmakten.
Men är det vanligare hos högersidan att skapa den här typen av allianser som man försöker övertala väljarna med, att vi är ett lag?
Men VS och MP gick ju till val 2010 tillsammans också.
Fast det är enda gången, och det är ju vanligare på högersidan. Redan 91 så gjorde ju två partier, dåvarande Folkpartiet och Moderaterna, gemensam sak. Och ville ha en ny start för Sverige. De gick ju till val gemensamt. Sen så anslöt sig Centern till den här pakten, och så råkade också KD komma in i det valet. Så det blev ju liksom lite gränslande. Men sen så skedde det ju inte förrän till valet 2006, när den av Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson skapade alliansen mötte väljarna. Och sen gick ju de till val 2006, 10, 14 och 18 tillsammans.
Så varför gör de då det, undrar Micke? Vad är orsaken till att de skapar allianser på högersidan då, kanske lite mer än på den andra sidan?
Men verkligheten är att man måste bilda regering med andra i Sverige.
Mm, så ser det ut.
Och då är det kanske ett naturligt steg att man redan innan då berättar hur den koalitionen skulle kunna se ut, för det vill ju väljarna också ofta veta.
Och det skulle väl vara kanske någonting för Magdalena Andersson att fundera på, va?
Ja, alltså det finns ju två saker att överväga i det här sammanhanget för, så att säga, alliansbildaren eller byggaren och den som kanske inte vill det. Det ena är ju, är det ett bra argument att säga till väljarna att vi går till val, ni vet vad ni får, för vi kommer genomföra det här. Det kommer inte uppstå några andra allianser där vi fyra eller tre eller hur många partier nu är med, utan vi kommer att genomföra vår politik. Men å andra sidan så kan man ju få fler röster om man, så att säga, öppnar famnen mot fler ställen. Och var vi så?
Vad fint, du drog ut med händerna nu.
Ja, eller hur? Jag omfamnade hela världen. Ja. Och då, det kan ju väl vara så att man då helt enkelt får fler röster än om man utesluter vissa redan från start, så att säga, genom att ha ett väldigt fast program. Men då kan man ju också lättare bli anklagad för valsvek, därför att då har ju den grupp som så småningom kommer att bilda regeringsunderlaget inte några gemensamma vallöften som de kommer att genomföra med stor säkerhet.
Hej! Något som jag tycker blir förvirrande är när vissa politiska kommentatorer kallar ståndpunkten att vilja ha högre migration för vänster. När Ulf Kristersson var yngre och ville ha i princip öppna gränser ville han ju inte det för att han var vänster utan för att han var väldigt högliberal i så kallad nyliberal riktning. Och öppna gränser var ju en del av den ideologin som jag också uppfattar var stor inom MUF på 90-talet. Under lång tid var flera av de borgerliga partierna för en högre migration än Socialdemokraterna och Centern vill också idag ha en högre nivå än Socialdemokraterna. Hur ser ni på detta? Vänliga hälsningar från Meja.
Ja, alltså det är ju en korrekt beskrivning av hur det har sett ut. Där Socialdemokraterna har ju varit historiskt emot en oreglerad invandring därför att de tycker att det, då uppstår en konkurrens om arbeten som gör att de svenska lönerna riskerar att pressas ner. Men sådana kända moderater som till exempel Anders Borg, han var ju också för i princip fri invandring när han var ung. Och enligt den här modellen att kom och skapa dig, bli din egen lyckasmed, kom till Sverige, skapa dig din framtid, ungefär som immigranterna till USA gjorde för 130 år sedan.
Men stämmer det att vissa politiska kommentatorer, jag vet inte vem han syftar på, beskriver det här med viljan att ha högre migration som vänster?
Nej, alltså för att jag håller med om att det här inte stämmer på höger- och vänsterskalan, men det är också därför det finns ju en annan politisk skala som heter Galtan-skalan. Den var ju väldigt populär då kring 2015 och flyktingkrisen.
Oh, vad det snackades om Galtan hela tiden.
Inte så mycket nu, och det kanske vi ändå kan vara lite
tacksamma
för.
Men ska vi uppdatera lyssnarna om vad Galtan var?
Ja, men det handlar ju om att man delar upp politiken inte på höger och vänster utan på en annan skala som handlar om grönt, alternativt och libertärt mot traditionellt, auktoritärt och nationalistiskt på den ena sidan. Och då kommer ju de här högerpartierna som är liksom mer traditionella och konservativa, de hamnar liksom på den skalan där man ändå vill ha strama invandring, och då passar det här bättre in egentligen i den moderna positionen för partierna.
Och nu är skalan att alla vill strama åt migrationen. Den enda skalan vi har just nu, är det inte så?
Jo, mer eller mindre får man väl säga. Det finns ju ändå vissa partier som har en annan inställning till arbetskraftsinvandring och så vidare. Och annan inställning till asylmottagande också.
Människor har ju ofta en felaktig bild av hur det ser ut. Alltså de flesta som flyttar till Sverige, de kommer från EU. Och de slår sig ner här vare sig, man har ju liksom ingenting att säga emot det. Därför att arbetsmarknaden, EUs arbetsmarknad, är en intern marknad. Och där, så länge man kan skaffa sig ett jobb, så har man rätt att befinna sig i det EU-landet om man är EU-medborgare.
Hej, jag undrar vad ni tror händer med inställningen till kärnkraft efter nästa stora olycka. Omsvängningarna har som bekant varit stora efter olyckorna 1979, 1986 och 2011. Med den ökade krigsrisken minskar knappast riskerna eftersom kärnkraftverken är tacksamma mål för terrorbombning. Dessutom måste ju risken även i övrigt öka med fler kärnkraftverk i världen. Tack för en bra podd och hoppas ni tycker min fråga är intressant. Rickard. Det var en lite läskig fråga från Rickard, för då påminns man ju om de här hemska olyckorna som har skett. Men visst är det så att det är klart att inställningen till kärnkraft påverkas om det sker en olycka? Goes without saying, eller?
Precis. Alltså det vore man ju konstig om man inte börjar fundera på riskerna vid en stor kärnkraftsolycka.
Pratas det mycket om riskerna nu då när vi liksom igen är på väg mot mer kärnkraft, Ebba Buschs vurm för att bygga nytt och så vidare?
Det är ju för att man inte riktigt vet, alltså det pratas inte så mycket om det. Och det är ju kanske för att man inte riktigt vet hur framtiden kommer att te sig. Om de här kärnkraftverken överhuvudtaget kommer att byggas. Och i så fall hur stora de är, eller om det är sådana här små modulära kärnkraftverk eller någonting annat som vi inte vet nu. Och dessutom kommer det dröja minst 10 år. Och så man behöver, om man känner sig väldigt lagd för att gå omkring och oroa, så kan man gå och fundera då i 10 år. Annars kan man bara se tiden an.
Det finns ju faktiskt ett rasande krig runt ett kärnkraftverk i Europa, i Ukraina. Och det har ju inte påverkat opinionen här. Nu har det ju inte hänt en olycka där, men det är ju ändå liksom ett kärnkraftverk som är mitt i ett krig. Och förutom det så är ju också Tjernobyl mitt i det här kriget, och även om det inte är ett aktivt kärnkraftverk så är det ju fortfarande liksom en radioaktiv plats. Så att, och det har inte påverkat opinionen. Jag tror att opinionen just nu är på en annan plats i debatten.
Vad tror ni hade hänt om vi hade folkomröstat om kärnkraft idag?
Ja, det är klart att det blir jag då. Mm.
Ska vi bygga mer kärnkraft eller inte? Ja, svarar svenska folket.
Ja, det tror jag.
Därför jag
tror att människor lever i den felaktiga föreställningen om att då blir elen billigare. Det kommer den inte att bli. Den blir jättedyr. Men, och skattebetalarna kommer att vara tvungna att subventionera den.
Det görs en del opinionsmätningar om det här, och opinionen har ju svängt kring kärnkraften. Att det är fler som är positiva till att bygga ny kärnkraft än tidigare.
Lena, det här är ditt sista avsnitt av En runda till, och jag kan inte nog uttrycka hur otroligt det har varit att få dela podd med dig. Jag har lärt mig så mycket, jag har skrattat så mycket, och jag är så glad att vi här inne och att ni lyssnare där ute får ta del av alla dina historier, alla dina analyser och all din kunskap. Otrolig kunskap. Vi ska också lyssna lite på hur det har låtit.
Det som jag oroar mig för är ju då att det här att gå omkring och spankulera och känna efter hur kul det är att bo i Sagerska huset eller på Harpsund eller åka flyga regeringsplan tar för mycket tid. Han har inte tid med sånt där att hålla på och fjompa sig. Sen så säger de också följande, vilket jag tycker är, det är jättebra, man kan använda det nästan jämt. Konsekvenserna är omöjliga att överblicka. Och det vet man nästan ingenting man kan räkna ut till fullo om vad som händer i framtiden. Så att det, då kan man stoppa nästan vad som helst. Det som är ganska jobbigt i svensk politik nu, det är ju att alla medvetet missförstår varandra hela tiden, utom de gångerna det passar dem att inte missförstå varandra. Det tycker jag på det politiska planet vore oerhört härligt om de slutar med. Alltså vanliga människor, de har semester den här tiden på året. De tänker på vad de ska lägga på grillen på kvällen, vilken glass de ska köpa och om de ska åka bil och bada eller cykla. Det är ungefär det som upptar svenska folkets intresse. Tal i Almedalen, jag står på plats 97. Och det var faktiskt med Helmut Kohl. För att jag liksom hamnade i hans mage, det var helt... Han liksom nästan omslöt mig med sin enorma mage. Och jag stod så här med huvudet upp och tittade rakt upp i liksom Helmut Kohls.
Och försökte andas.
Ja, och det här hände på ett kloster i Grekland. Alltså det blir konstigare och konstigare.
Hur var det att höra dig själv, Lena?
Ja, alltså jag tycker det är plågsamt måste jag säga. För jag tycker att... Gud, vilken ostringent typ.
Nej, tvärtom Lena, tvärtom. Det kommer alltid en poäng var du än börjar. Det är ljudguld från början till slut. Jag kunde inte ens välja, för allting när jag spolade tillbaka var så här, antingen kul eller spännande eller intressant eller att jag fick en ny tanke. Och jag är så nyfiken, vilket är ditt eget bästa En runda till minne?
Det är faktiskt att få anstränga sig. Därför att jag har ju väldigt översiktlig insyn i vad du har tänkt ta upp under programmets gång. Därför jag vill ha det så. Och då måste man vara lite på spänn under själva inspelningen. Det tycker jag är roligt. Alltså jag tycker verkligen att det är kul för att anstränga sig kan ju vara roligt. Och särskilt om det bara är mindre än en timme så orkar man också med det.
Ja, för du vill ju aldrig se manus eller någonting. Nej. Sånt innan. Du vill bara ha lite stora drag. Men det är också kul för då får man verkligen se din hjärna jobba i realtid när man ställer vissa frågor. Man ser hur liksom hjärnan letar. Så går det ändå väldigt fort, får jag säga.
Ja, man hoppas att... Jag tänkte faktiskt på det när du och jag var på sån här riksdagsjournalisternas träff med Ebba Busch tidigare i veckan. För då var det faktiskt då... att jag föll i panser över någonting som hon hade sagt. Och då sa hon genast, Lena ser arg ut.
Ja, det sa hon.
Ja, och då tänkte jag, ja, det är tråkigt att om man tänker så ser man arg ut.
Ja, det känns inte som att du har varit arg i den här podden i alla fall. Tvärtom. Och Lena, du försvinner ju inte från Aftonbladet.
Nej.
Vi kommer fortsätta läsa dina kolumner varje vecka. Då och då kommer du även att dyka upp i poddmiljö. Jag vill säga tack för allt.
Tack själv, Olivia. Det har varit väldigt roligt.
Och vad händer nu då? Jo, det som händer är att vi från och med nästa vecka kliver lite längre in på politikredaktionen här på Aftonbladet genom reporter-essen Fredrik Björkman och Olof Svensson. De kommer ni såklart att få lära känna ordentligt framåt, det lovar jag. Och så kommer My att vara kvar och fortsätta briljera med sina analyser, så allt blir inte nytt. Förlåt, jag är så känslig. Jag klarar inte av sånt där. Vi hörs om en vecka. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.